podcast från Aftonbladet Ledare.
Åsiktskorridor.
Hej och välkomna till Åsiktskorridoren. Det är måndagen den 15 april på förmiddagen vi spelar in det här. Stilla veckan har precis börjat. Men jag kan inte lova att det blir särskilt stilla här i studion när vi ska prata politik med Ulrika Schenström som är moderat.
Hej hopp!
Och från Aftonbladets ledarredaktion har vi Daniel Svedin.
Hej.
Och Anders Lindberg.
Hej hej.
Hej, jag heter Anna Andersson. Vi ska börja faktiskt, vi brukar prata inrikespolitik, men jag tyckte det var jättespännande med valet i Finland som avgjordes igår. Omräkning av rösterna på onsdag ska vi säga, så att det är väl inte helt slutresultat, men var det inte ett väldigt spännande resultat? Alltså, inget parti kom över 20%. Socialdemokraterna är störst men med en hårsmån mot Sannfinländarna som ligger och taktar ett mandat efter. Alla regeringspartier, den tidigare borgerliga regeringen, backade kraftigt, Centern rasade ihop. Ja, hörde ni. Och jag läser den holländske statsvetaren på Kasmudde på Twitter som skrev att rödgrön våg i Finland, borgerligheten radikaliseras, och tänkte han då på Sannfinländarna. Är inte det här, kan det bli så här i Sverige? Finns det några lärdomar att dra här? Vad säger du, Daniel, som jag vet följde det här valet?
Jag satt och valvakade igår faktiskt, tittade på Yles svenskspråkiga valvaka. Jag tror att det finns en del att, Finland är ju Finland och har ju alltid varit ett, den här sortens land där partierna inte blir särskilt stora, och sen så bildar man väldigt starka majoriteter när regeringsbildningen drar igång. Så det vi kommer se sannolikt är ju nu att, för det vänsterblocket som gick fram får inte egen majoritet, så då måste man ha någon sorts samarbete över blockgränsen, och risken är väl, eller chansen eller man ska säga, är väl att Sossarna och Samlingspartiet, som då är Moderaternas motsvarighet, blir underlaget, för att de är enda som klarar det. Centern är nog inte så intresserad av att sitta i regering som läget nu är, och sen plocka in två eller tre mindre partier i det här. Men jag tror absolut att det finns som, det är väl liksom tendensen över hela Europa, att det är någon sorts nederlandifiering eller liksom finlandifiering av partilandskapet, att de här 40%-partierna och till och med 30%-partiernas tider är över, att det blir ett mer splittrat partilandskap, där det blir två eller tre partier som ligger under 20% och byter liksom vem som är störst. 15%, några 15% partier och sen resten är den nere.
Och vi får vänja oss med regeringar med fem partier och sånt där.
Ja, risken är väl det. Absolut, det tror jag.
Jo, men sen är också finnarna är kanske också mer benägna att ha jobbat över blockgränserna under lång tid.
Absolut.
Det har de ju alltid gjort, så att det här kommer inte bli lika komplicerat som det. Nej,
jag förstår att där var det inte samma debatt som här med olika utfästelser, vem som skulle samarbeta eller inte samarbeta. Utan det var liksom, det verkar vara helt öppna spel.
Ja, man berättade vad man ville, så får man se vad det blir för hopkok. Men de är vana vid, å andra sidan, på ett helt annat sätt.
Vana vid?
Regera över blockgränserna och ta ansvar i väldigt starka majoriteter. Det är de ju jättevana.
Det finns egentligen ingen riktig blockgräns på det sättet som vi har. Men det som är intressant, om man tittar på väljarflödena, för de tycker jag var lite spännande här, att vad man ser när Sannfinländarna blir näst största parti, det var ju det som kunde ha hänt i det svenska valet med SD. Och tittar man på Sannfinländarna, då ser man att proportionellt sett så har de ungefär samma andel av befolkningen som SD har idag. Så det är nog så att vi i Norden har hamnat i en situation där den typen av partier, nu är ju inte Sannfinländarna riktigt lika obehaglig historia som SD, men ändå att man alltså den typen av partier som Fremskrittspartiet, som SD, som Sannfinländarna, som Dansk Folkeparti, de ligger ändå väldigt högt och de kommer att stanna på den nivån. Många gjorde ju förutspådde ju att Sannfinländarna just skulle krascha i och med att de splittrades, att de skulle regera sönder sig. De kom in i regeringen, de skulle regera sönder sig. Sen har de inte regerat sönder sig. De kraschade förvisso, de splittrades, men nu är de uppe på samma nivå igen. Så att den här idén om att man tar in dem i värmen och då ska de gå ner, som ju någonstans har funnits, tveksamt.
Det är väl också efter den här splittningen, så liksom det som fortfarande heter Sannfinländarna, det är väl också den mer radikala grenen.
Det är den mer radikala delen, den gick ju i opposition. Så att man kan ju också säga så här, man kan ju göra en helt annan tolkning av det finska valet. Så kan man säga att oppositionen, alla de partier som inte satt i regeringen, gick ganska bra, eller flera av dem. Medan de som antingen satt i, eller de som satt i regeringen då kvar, alltså det här blå framtiden som var kvar av Sannfinländarna, Samlingspartiet och Centern, gick dåligt. Och det är klart att oppositionen vinner ett val är inte jättekonstigt. Så det är liksom en annan läsning av det. Men jag tror att Kasmud har rätt, att liksom väljarkåren i de nordiska länderna blir borgerlig. Och det ser vi också i Sverige, att liksom den typ av väljarbeteende som är ganska borgerligt, även arbetarklassväljare och sådär.
Jag tror att jag kastade om lite i manus när du var inne på det, för egentligen skulle vi prata lite senare om den forskningsrapport som kom förra veckan om hur svenska medier klarade bevakningen av valrörelsen när det gällde balansen mellan de rödgröna alliansen, ska jag säga. Och den visade sig att ingen klarade balansen särskilt väl. Aftonbladet och DN, och nu pratar vi alltså nyhetsrapporteringen, inte opinion, låg bäst till, men ändå en bra bit ifrån den nollpunkt som utgör balans. Alla andra låg ännu längre åt alliansens fördel.
Ja.
Vad säger ni om det, Ulrika?
Ja, alltså, nyhetsrapportering, ja, då handlar det ju om, är den bra eller dålig då? Jag menar, bara för att det skrivs mycket om det behöver inte det betyda att det är bra. Eller hur? Utan det handlar ju om vad innehållet i de här nyheterna är. Och det kan ju vara så att det var innehåll som inte alls var till fördel för alliansen, men det skrevs mycket om dem. Så att jag menar, att synas mycket på nyhetsplats.
Fast det tror jag för sig att det var, för det parti som blev mest kritiskt granskat, det var Sverigedemokraterna. De kom liksom mest illa ut, det var mest kritiska artiklar om Sverigedemokraterna.
Ja, men det är ju alldeles beroende på vem som tar emot den informationen som du läser. Mm. Om det är bra eller dålig information, om den är, ja, men det kan ju vara, ja, men om du gillar ett parti och någon skriver kritiskt, kan du ju ha underdog och så är det bra, helt plötsligt så tycker du att medierna är dumma och så börjar du rösta på det där i alla fall. Så att jag tror ändå att det går inte om, jag tycker inte riktigt att man kan göra den här bedömningen. Det brukar, som jag brukar säga till politiker, att alla människor kanske inte ska knacka dörr, utan det kan ju vara så att man förlorar ganska många väljare på att en viss person är ute och knackar dörr.
Medan kommer in i folks färst.
Ja, nej, men vadå? En del människor kanske ska sitta i ett mörkt rum och skriva artiklar, och någon annan är jättebra på att hantera media, och någon knacka annan dörr. Är jättebra på att knacka dörr. Så att jag tror att det är svårt att säga att det här verkligen stämmer överens, därför att allting handlar ju om vem som tar emot informationen om nyheten och vad den och hur den tror att den är bra eller dålig.
Fast det man har mätt i forskningsstudien.
Därför att jag måste ändå säga att om det är till alliansens fördel, om det är till alliansens fördel, så gick det ju alltså inte så bra. Då kan det ju alltså inte vara så att de nyheter som alliansen kom ut med var så där glänsande, strålande.
Fast det här var ändå liksom,
fast man har mätt alltså den negativa och positiva behandlingen också, så att det är inte bara volymen, man har mätt volymen också.
Jo, men sen kom
också
det ett valresultat som inte var till fördel.
Nej, det är så jag menar.
Jo, men man har vett volymen också. Och där är det också så att till exempel Kristdemokraterna har ju fått mycket mer volym, så att säga, för jämfört med sitt valresultat när det gäller liksom mängden bevakning. Men just när man tittar på positiv negativ behandling, så är det nog så att när inte ens Aftonbladet och DN och liksom Expressen också, Ekot, Rapport, alltså den typen av stora medier, professionella medier, klarar av att ha liksom någon slags balanserad rapportering, då får ju väljarna en mer positiv bild av alliansen än de skulle fått annars. Och då tänker jag så här, att om nu alliansen ändå misslyckades med att komma dit, så beror det ju på någonting. Å ena sidan, å andra sidan, 60% av riksdagen är borgerlig, eller till höger. Inte borgerlig kanske fel uttryck, men till höger i alla fall med Sverigedemokraterna. Så att på det sättet kan man ju säga att medierapporteringen och som riksdagen blev överensstämmer ju. Mm. Och sen är ju frågan...
Ja, men det som är Sverigedemokraterna är nu, kan ha ett helt annat program om det, men det är kanske inte bara...
Men det här handlar rödgröna alliansen, de här gränsen vi pratar om.
Men jag återkommer till det. Det är säkert jättebra studie, så det är inte det. Men utfallet i valet blev ju alltså inte då...
Det är helt sant. Men för det jag krokade i, liksom det Anders sa tidigare om...
att svenska folk tänker att bara för att någon hejarartikel kommer, så tänker man,
folk tänker ju själva.
Men jag ville säga,
det som jag krokade i, det Anders sa om liksom väljarkåren i de nordiska länderna, att den är rätt borgerlig, så tänker jag, det här är säga helt ovetenskapligt, men jag tänker att liksom medierna är lite ett lackmuspapper på stämningen. Alltså, när det är borgerliga stämningar, så plockar medierna upp det, och så blir det liksom frågor.
Jag tycker det är jätteintressant sättet man hanterar borgerliga respektive vänsterpolitiker. Man tar Kaplan till exempel, och han träffade
en liksom, gråvarg.
Ja, det var den här fascistiska organisationen Gråvargarna och lite annat löst folk som han träffade, som var ganska felaktiga personer, och fick löpa gatlopp. Partiledningen fick jättemycket frågor, han åkte ut. Lars Adaktusson var ju förra veckan i Colombia och träffade, så att säga, den högerkristen grupp som är som mot aborträtt, mot homosexuellas rättigheter, med också folk som har försvarat så här, fascistiska regeringar, och pratar om Soros som en någon slags fiende och sådär, som han då träffar. Den partiledningen får liksom inga frågor, ingen granskar. Igår stod trots att det här avslöjades i veckan av ETC så stod Lars Adaktusson igår i Agenda och fick frågor om helt andra saker. Så du har liksom, det är nästan som en parodi på den här mätningen av Institutet för mediestudier, att liksom, det är ingen som ens frågar honom. Ja, men du har ju varit i en skandal hela veckan kopplat till att du har träffat extremister. Vad tycker du om det? Den frågan ställs inte ens, utan han kommer helt undan. Och det här tror jag är ett problem.
Han hade inte det mest att det var SVT.
Jag tycker ändå SVT ska vara ganska neutrala.
Jag håller helt med alltså, om det, men jag bara tänker...
Det är möjligt att det handlar om att...
Gammal jobbakompis.
Ja, du menar att han har jobbat så. I Agenda själv? Ja, det har han ju för sig.
Nej, men jag vill, då vill jag ändå säga att jag vill tro att SVT är proffsigare än så.
Jag bara dividerar här. Vad som kan vara orsaken eftersom det ändå är så att, jag menar, du sitter här och klagar på varför. Och då kan man ju finnas massa olika orsaker till det.
Men jag tror att den starkaste tendensen som jag tycker i medierapportering under de senaste åren är att vi är så jäkla skotträdda, att vi är rädda för att vi ska uppfattas som vänster. Det är en av de
den här
starkaste...
gamla undersökningen av Kent Asp som jag var väl på 90-talet.
Den ligger som en
blå precis.
Att man röstar på MP i ganska stor utsträckning, väl det som journalistkåren påstås göra då. Och det där har liksom bitit till slut, tror jag. Och det är det vi, liksom, inte vi jobbar på ledarredaktionen, vi får vara hur miljöpartistiska vi vill.
Men på nyhetsplats.
Ja, precis. Att man överkompenserar. Att liksom, vi ska, det här får absolut inte se ut som att vi... Att vi är vänsterälskare. Och att det finns också någon sorts tendens ute där liksom olika så här, sociala mediefigurer hetsar mot medier. När man till exempel intervjuar... Så har det varit en skottlossning i Bagarmossen. Och så går det förbi en vanlig människa. Så här, och så gör man en vanlig så här, voxpop där man frågar... Är du otrygg i Bagarmossen? Och så säger personen, nej, jag är inte otrygg i Bagarmossen. Okej, okay. Och så sänds det Aktuellt. Och då sitter det folk och letar upp, vad röstar den här vanliga människan
på? Den här
på?
Personen är faktiskt fackligt engagerad. Man kan anta att det är en vänstersympatisör.
Precis. Och att det är då SVT, tolkningen blir att SVT systematiskt letar upp vänsterpersoner som ska spela ner hotet mot Sverige som vi nu står inför med skjutningar och IS-terrorister som kommer hem och så vidare och så vidare. Och det är liksom den, det här har påverkat redaktionerna är min känsla. Om man överkompenserar för det.
Ja, så kanske det är.
Sen tror jag det finns en annan dimension i allt det där. Och det är ju, alltså, det finns en legitim granskning av makten hela tiden också. Om någon sitter vid
makten...
Det
var makten, ju rödgrön regering för
ja,
det.
Ja, och det var rödgrön regering. Då kommer man att kritisera den därför att den har makten. Men tittar vi över tid på de här mätningarna så ser det ju ut som att det inte har varit så.
Nej,
utan det ser
precis.
Ut som att det finns en systematisk överkompensation för detta så att man vinklar nyheter borgerligt genomgående och ibland så undrar jag om det här om, alltså jag har en klassorsak att orsaken till att rutavdrag är jättemycket viktigare än fattigpensionärer är att journalisterna själva är medelklass och har rutavdrag och de känner inga fattigpensionärer och då blir det så att säga det faktum att journalisterna är medelklass och bor i Stockholm är ett större problem än om de röstar på Vänsterpartiet eller Miljöpartiet. Därför att den klassbakgrunden gör att de ser liksom inte en stor del av Sverige. Och det undrar jag om inte man ser i de här mätningarna också att man lever ett borgerligt medelklassliv och det trivs man ganska bra med. Och då,
alla, då är det de
frågorna som kommer
upp.
Fram. Så att säga.
Det finns säkert massor med sådana orsaker men jag kommer tillbaka till det här. Jag tror ändå att det finns liksom, vad är innehållet i den positiva artikeln eller den negativa artikeln.
Och jag tar med mig att alla ska inte knacka dörr.
Nej, alla ska inte det. Det är livsfarligt.
Hörrni, vi måste gå vidare. Vi måste hålla det här lite kort. En annan grej som hände förra veckan var att Nyamko Sabuni klev fram och officiellt kandiderar som Liberalernas partiledarskapet i Liberalerna. Vad tyckte ni om hennes presentation, Ulrika?
Ja, jag känner ju inte Nyamko Sabuni än om jag har träffat henne många gånger. Men jag är ju lite skeptisk va? Därför att det är inte just mot Sabuni utan det är bara att jag någonstans har bestämt mig för att jag tror att det blir Erik Ullenhag.
Okay.
Så jag lägger liksom inte riktigt tyvärr ner tillräckligt mycket energi på att granska. Det,
du såg henne lite där i ögonvrån.
Ja, liksom så är det trevligt men det lär ju bli Erik i alla fall.
Okej,
okay, okay. Så tänkte jag.
Tänker ni likadant? Aftonbladets ledarredaktion, frågar jag nu.
Jag tyckte att hennes pressträff var ganska bra faktiskt. Den var, ja men hon spelade ju ganska mycket på sig. Jag har varit borta från politiken men jag liksom längtar tillbaka. Och jag har liksom inte alla svar men det finns stora samtidsproblem. som vi måste ta tag i och framtidsproblem som vi måste ta tag i. Det starkaste löftet, tänker jag, som hon verkligen lämnar ut är ju till riksdagsgruppen. De så här, kommer ni ihåg när Lars Leijonborg var partiordförande? Då hade vi massa politiker i riksdagsgruppen som fick vara kändisar och fick ta frågor från media. Nu är det bara en som gör det. Om jag blir partiledare, då kommer många få vara med i Rapport. Och det tänker jag så här,
det
är...
Det låter då, verkligen
som en man ställer man sig upp och applåderar.
Det Anders, tror jag en, nej, jag vet inte riktigt. Jag är
rösta
inte så,
på mig så får du vara med i Rapport.
Jag är inte så övertygad om någonting i det där partiet, för det är ett så konstigt parti, tycker jag. Däremot så undrar jag liksom mer filosofiskt, om nu det blir Nyamko Sabuni, då ska ju de tävla med SD, KD och M om liksom högerdelen på spektrat. Är det så smart? Det är ganska många som tävlar där.
Det är lite trångt i det hörnet.
Det är lite trångt i det hörnet. Så att om liksom det, på något sätt partilogiska vore ju att hacka ut en egen liten nisch som gör att det är något speciellt att rösta på det där partiet.
Jag läste att många kommer
kanske
att
svar på samhällsproblemen, nya reformer.
Ja, men att hon lyfte klimatfrågan. Det var väl ändå lite friskt, tycker jag, i det partiet.
Men ska de tävla med Centern om klimatfrågan?
Det är väl inte omöjligt.
Ja,
de är för kärnkraft liksom.
Ja, det är ju alla. Okej, det är fortfarande liberalernas politik.
Men nu pratar jag om de borgerliga partierna.
De i det hörnet,
jag tycker ändå det intressanta måste vara, vad är poängen med folk, med liberalerna, och vad ska de ha partiet till? Om det bara ska vara en av liksom en hög röster i ett hörn som tävlar om att hitta den nästa kulturkrigsfråga som ska liksom bli stor 3 dagar i nästa nyhetscykel, då är ju det partiet rökt. De måste ju ha någon slags idé. Björklund hade ändå skolan när han blev vald. Och det var ändå liksom, han var skolpolitiken i Sverige.
Det får man ändå ge honom att han lyckades
ja,
med.
Nej, men ja, men det är så. Men när jag lyssnar på henne, då hör jag liksom ingen... Jag hör inga idéer. Jag hör liksom okay, att hon ska positionera sitt partilandskap, men liksom... Vad tycker hon då? Mm-hmm. Vad är det för okay, politik som hon ska driva?
Du skulle säga också har, liksom, att jag lyssnade på Olle Schmidt som är ordförande i Liberalernas valberedning i morse på PMA. Idag är sista dag för länsförbunden att komma in med namn. Och han mer eller mindre bekräftar ju att förutom Sabuni så är det ju the usual suspects. Det är Ullenhag, det är Johan Persson,
det är
Christer Nylander också. Ja. Ja. Och sen sa han så, och några till kunde vara aktuella. Tycker, vilket ymnighetshorn Liberalerna verkar vara, tänkte jag. Men ni tror det är de namnen det handlar om, eller? Ulrika, du tror på Ullenhag?
Ja, jag kan inte, jag kan inte ta gift på det, men det känns som det blir Erik Ullenhag.
Ja, nej, Sven Dahl som väl, han jobbar som ledarskribent eller chef för Liberala nyhetsbyrån och känner väl Liberalerna bäst.
Känner alla liberaler?
Men ja, det skulle han nog inte säga själv. Han
nej, var, inte numera.
Ja. Inte, han var moderat förut.
Ja, muffare.
Jaha, ja. Mm-hmm. Intressant.
Jag trodde han var liberal, ja, i alla fall.
Han jobbar på en liberal arbetsplats.
Ja.
och han skrev att, ja, han tror fortfarande på Ullenhag efter Nyamko Sabunis pressträff, men att så här, läget är lite bättre för henne nu, för att många tänker att så här, vi måste ha en kvinna som går igenom rutan, Lex Ebba.
Lex Ebba.
Och så gör hon en bra pressträff och så kommer man på att så här, just det, så här kan det också vara.
Ja, men jag tänkte på det du sa, det här med att hon hade sagt att hon längtar tillbaka. Alltså sagt, det är ju inte, alltså det är ju, man blir ju så glad av Ebba Busch Thor, en människa som älskar politik. Och det är ju, jag förstår att man vill ha en sån partiledare.
Ja, nej men,
om någon kan projicera det så är det ju fantastiskt.
Exakt, nej men, och det har väl Björklund kunnat göra, tänker jag också. Det har ju aldrig varit... Leijonborg var väl lite grinig sådär, men folkpartisterna brukar
Björklund
ha...
har också alltid trivts liksom.
Ja, det är roligt.
Han har stått och myst i debatterna.
Så jag tänker att Ebba Busch Thor, man kan tycka vad man vill om henne, men hon hade en idé från början. Det var väldigt tydligt vilken färdriktning hon skulle ta för KD. Alltså det var en högersväng mot liksom ett ja, lite, vad jag tycker ett SD-håll mot liksom hårda frågor. En, så att säga, en del av kristdemokratin som alltid har funnits men som hon har betonat ända sedan ungdomsförbundet. Hon gjorde det i Uppsala, hon har varit väldigt tydlig. Så att det var ändå ett val av en politisk idé när man valde henne. Det jag undrar med Nyamko Sabuni, det är vilken politisk idé är hon ett val av? Och det har jag svårt att se. Alltså, Ullenhag, det är ju ett val av en socialliberal linje. Mm. Men hon är ju, känns ju mera som att det är ett politiskt spel, alltså det är ett taktiskt val.
En sista fråga, vi måste tyvärr sluta alldeles upp, men en sista fråga. Hur mycket präglas det här partiledarvalet av den här klyftan när det gäller januariöverenskommelsen som vi såg?
Jättemycket tror jag. Och det är därför jag tror att det blir Erik Ullenhag.
För att han är Team Björklund.
Team Björklund.
Team majoritet, det är alltid kul.
Ja.
Nej, hon sa ju att hon ställer upp på det där och att avtal ska, ingången av avtal ska hållas. Sen vet man inte vad det är värt längre i svensk politik med tanke på hur andra avtal har hedrats. Men det är klart att jag tror att liksom, är det jämnt skägg mellan två kandidater så kanske det väger över till den kandidatens fördel som faktiskt på allvar vill genomdriva en politisk linje så att man får sänkt den här värnskatten som det här partiet
och annat man brinner för. Ja, det måste tyvärr bli sista ordet. Nu måste vi rusa vidare på olika möten här. Tack så mycket Ulrika Schenström, Dansk Vedin, Anders Lindberg. Tack. Ha en fin påsk ska vi säga. Glad påsk.
Glad påsk.
Hej då.
Hej.
Du fick inte göra sådär för Marcus.
Klipper de bort det? Åsiktskorridoren.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.